Jesus, du är värdig. Du är värdig. Du är helig. Vi ärar dig. Vi böjer oss inför dig. Vi böjer oss inför dig, Jesus, och vi bekänner att du är Gud. Bara du är Gud, inte vi. Och vi är så glada för det här, att det är du som är Gud. Tack att vi får bära fram oss själva och allt som finns i våra liv inför dig, Herre. Och bara bekänna att du är den högste, att du är den störste. Att du är värd vår tillbedjan i alla tider, i alla stunder. Vi älskar dig, Jesus. Amen. Tack så mycket, lovsångsteamet. Då kan vi få en applåd idag, tycker jag. Det kan ni då ta. Gott. Så där. Härligt att se er, hörni. En modig skara som vågar sig tillbaka efter förra söndagens predikan. Det må jag säga. Ja. Vi är ju i en serie som många av er vet. Och som ni ser på väggen, det vi egentligen talar om att vi vill följa Jesus med allt vi är. Med varje del av våra liv. Vi säger ibland att Gud är livets Gud. Och det är han verkligen. Han är hela livets Gud. Han är Gud över allt som är en del av våra liv. Och det är min längtan för mitt eget liv och för oss, för dig och mig, att vi skulle få följa honom helhjärtat med varje del av våra liv. Och därför har vi valt att tala om pengar, sex och makt. För att det är tre områden i våra liv som alltid är aktuella på olika sätt för oss. Men som vi också ofta kanske inte riktigt pratar om så mycket som vi kanske borde. Tre områden där Gud har goda planer för oss. Där Gud har en god väg för oss att få vandra. Men som också är områden som lätt blir fallgropar för oss på olika sätt. Och också tre områden som faktiskt, jag vet inte om ni tänkt på det, men som ofta hänger ihop i vår värld. Som är så här, där det ena används för att skaffa sig det andra i alla möjliga riktningar. Och vi har talat om pengar, vi har talat om sex. Och idag ska vi tala om makt. Makt korrumperar, säger vi ibland. Och så är det kanske. Det finns många exempel när vi tittar på vår värld på hur människor i olika typer av maktpositioner missbrukar sin makt för att skaffa sig själv fördelar, för att kanske skaffa sig rikedom, kanske för att förtrycka någon annan och för att använda sin makt för att skaffa sig ännu mer makt. Makt har en förmåga att kunna uppsluka oss. Så är det. Och det är kanske lätt då att tänka att som kristen så är det bästa att göra allt man kan för att hålla sig borta från all form av makt och inflytande. Att makt alltid är någonting ont och dåligt. Ni har som skakar på huvudet här, ni förstår redan vart jag är på väg. Och att det bästa kanske vore om ingen hade makt över någon annan, utan att vi alla bara var liksom en platt, ja ni förstår, ingen hade makt över någon annan. Men är det så enkelt verkligen? Jag tror inte det. Jag tror inte att Gud är emot detta med makt. När Jesus står inför Pontius Pilatus så är det en väldigt intressant konversation mellan de två. Mellan Jesus, Guds son, och mellan denna romerske general och ståthållare. När Jesus ska dömas till döden. Vi kan läsa från Johannes 19. Står det så här. Han gick tillbaka in i pretoriet och frågade Jesus, han är alltså Pontius Pilatus, varifrån är du? Men Jesus gav honom inget svar. Pilatus sa till honom, talar du inte med mig? Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig? Jesus svarade, du skulle inte ha någon makt alls över mig om du inte hade fått den från ovan. Därför har den som utlämnat mig åt dig större skuld. Det här är egentligen ett häpnadsväckande uttalande Jesus gör här. Alltså Israel är ockuperade. av det romerska imperiet. Och Pontius Pilatus, ståthållare, har blivit satt att som kejsarens representant råda och styra i provinsen Judén. Och så säger Jesus när han står inför Pilatus, och Jesu öde vilar verkligen i hans händer, säger Jesus: den makt du har över mig, den har du fått från ovan. Den har Gud gett dig. Va? Och ett liknande resonemang för Paulus när han skriver till församlingen i Rom. En församling som ofta under många perioder var utsatta för svår förföljelse av kejsaren i Rom. Och i perioder alla blev tvungna att fly. Så skriver Paulus till den här församlingen, Romarbrevet 13. Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är tillsatt av honom. Den som motsätter sig överheten går därför emot Guds ordning, och de som gör så drar domen över sig själva. De styrande är ju inget hot mot de som gör det goda, utan mot de som gör det onda. Vill du slippa vara rädd för överheten, gör då det goda, så får du beröm av den. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda ska du vara rädd, för överheten bär inte svärdet utan orsak. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Därför måste man underordna sig, inte bara för straffets skull utan även för samvetets. Det är också därför ni betalar skatt, för de styrande är Guds tjänare och ständigt verksamma för just den uppgiften. Överheten är insatt av Gud och Guds tjänare. Och det här skriver alltså Paulus om, troligtvis som kejsaren Nero, som är känd för sin förföljelse av de kristna. Provocerande budskap egentligen. Och hur ska vi ens kunna förstå detta? Hur ska vi ens kunna förhålla oss till det? Och jag tänker så här att även om överheten är insatt av Gud, så betyder det kanske inte nödvändigtvis alltid. Jag tänker så här, när vi ser på vår värld och vi ser på ledare som gör hemska saker. Vi tänker på andra världskriget och Adolf Hitler och andra ledare. Så försöker vi inte läsa in det i de här verserna. Så tänker jag så här, att även om en överhet är en del av Guds ordning för vår värld, så är det inte alltid säkert att den som är ledare leder på det sätt som Gud har tänkt. Det är ju inte alls säkert. Jag tror ofta Gud sörjer över hur ledare leder. Och för mig är det inte heller alltid självklart att Gud är den som bestämmer exakt vem som blir vald till ledare i varje land och så vidare. Jag tror att en människa kan bli satt på en position utan att det nödvändigtvis är Gud som har satt honom eller henne, ska vi ha. Men jag tror att vi i de här texterna ser att det finns en ordning som ändå är från Guds, som är en del av Guds ordning för vår värld. Att det finns en överhet, det finns någon som styr. Och i de flesta fall så verkar det också som att Gud faktiskt värnar om den som styr, att värnar den personens rätt att faktiskt också få leda. Gud griper inte in så ofta och tar bort ledare, även om vi tycker att han kanske borde. Sen finns det undantag från det. Men förstår ni vad jag menar? Gud värnar om ledarens rätt att leda bra eller dåligt, därför att det är en del av Guds ordning. Därför instrueras inte församlingen i Rom att göra uppror mot kejsaren, även om det hade kanske känts logiskt att de skulle göra det. Istället skriver Paulus: underordna er överheten. Den är Guds tjänare. Och Paulus uppmanar till och med att vi ska be för de styrande. Han skriver till Timoteus i Timoteusbrevet: först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud och frälsare. Jag tänker att detta säger också någonting till oss i vår tid. Inte minst de här sista verserna av bön och åkallan. Vi har en statsminister i vårt land, och jag vet inte, det är inte säkert att alla här inne har röstat på just honom som statsminister. Men jag tänker, för mig i alla fall som kristen, så oavsett vad jag tycker, oavsett om jag har röstat på den ena eller den andra, så tror jag att vi har ett uppdrag att be för dem som är satta att leda vårt land. Att be för dem, att önska dem gott, önska dem väl. Sen kan man tycka olika och man kan framföra sakliga argument. Men låt oss be för Stefan Löfven att han får vara en riktigt bra statsminister. Att han får ett bra jobb. Låt oss be om beskydd över hans familj. Att han får må bra. Önska honom gott. Jag tror det är en del av vårt uppdrag. Oavsett vad vi har röstat på. Ja, det är några som säger amen. Det är skönt. Denna princip att Gud har insatt ledarskap gäller inte bara i vårt samhälle utan också, tror jag, i vår församling, eller i Guds församling. När vi läser om Paulus i Apostlagärningarna, hur han reser runt och planterar församlingar, så ser vi hur han på plats efter plats innan han reser vidare insätter ledarskap i församlingarna. Vi kan läsa till exempel om det i Apostlagärningarna 14. Nästa dag gick Paulus och Barnabas vidare till Derbe. De förkunnade evangeliet i staden och vann många lärjungar. Sedan återvände de till Lystra, Ikonium och Antiochia och styrkte lärjungarnas själar och uppmanade dem att stå fasta i tron. De sa, vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. I varje församling utsåg de äldste åt dem och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren som de hade kommit till tro på. Och på samma sätt så uppmanar Paulus sina efterföljare. Han hade ju två unga män som var som Paulus liksom närmaste medarbetare och lärjungar, Titus och Timoteus. Och i sina brev till dem så ger han dem också liknande instruktioner. Till exempel i Titus 1 och 5. Jag lämnade dig på Kreta för att du skulle ordna det som återstod och i varje stad insätta äldste efter mina instruktioner. Det verkar som att detta var viktigt för Paulus. Han visste att för att församlingen skulle fungera, för att den skulle överleva överhuvudtaget, så behövdes det ett ledarskap. Ledare efter Guds hjärta. Ledarskap är en del av Guds ordning för församlingen. Och i Guds rike. Församlingen är inte en anarki där vi var och en följer Jesus efter eget tycke och smak, utan det finns en ordning, det finns ett ledarskap i vårt samhälle, också i vår församling. Jag hör hur man ropar halleluja här inne. Passar bra att prata om idag när det är årsmöte. Vi kommer välja in människor i olika funktioner, faktiskt. Så Gud är för ledarskap. Gud är inte emot att vissa personer ges inflytande och makt. Det är en del av Guds ordning. Och det är tänkt att vara ett verktyg för att leda länder och sammanhang och församlingar i rätt riktning. Det är tänkt att vara ett verktyg för att vara ett skydd för den som är svag och utsatt. Det är tänkt att vara ett skydd mot den som vill illa. Det är tänkt att vara ett verktyg för gott, för någonting gott, för någonting bra. Ett medel för att göra gott. Men det är också så att det är lätt att uppslukas av makt. Att frestas att använda den för sin egen vinning och vaka över sitt eget område. Själva ursynden, om man får säga så. Edens lustgård, det syndafallet, hänger ihop med det här. Egentligen. Vi ska läsa från första Mosebok 3 och vad som händer i lustgården. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren hade gjort. Han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen, vi får äta av frukten från träden i lustgården. Men av frukten på trädet mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av det och rör inte vid den, för då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan, ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon att öppnas. Och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom det gav förstånd. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Den frestelse som ormen, djävulen, presenterar för människan är ju denna att ni kan bli som Gud. Om ni äter av det här trädet så kan ni klättra upp en nivå. Varför ska ni lyda under Gud och vad han säger, hans ramar? Ni kan ta ett kliv upp och själva bli er egen Gud. Bestämma själva. Ni kan klättra i rang. Syndafallet är kopplat till människans begär att vara sin egen Gud. Att inte ha någon som bestämmer över sig själv, utan att själv vilja vara på toppen. Högmod och stolthet och maktlystnad tycks vara en del av syndens själva väsen och kärna. Är ni okej? Okay? Mm. Det här går igen genom hela Bibeln, tror jag. Och när Jesus korsfästs så är det också ett uttryck för ett mänskligt maktspel som är i rullning. Ytterst sett såklart så är det Guds frälsningsplan och Gud som ger sitt eget liv, offrar sig för dig och mig för mänsklighetens skull. Men det är också ett maktspel. En av de mest tragiska berättelserna tycker jag i hela Bibeln är den om fariseerna och de skriftlärda. Fromma, religiösa ledare som älskar Gud, som vill tjäna honom med hela sitt hjärta och som är vana att vara män med anseende. Är vana att folket ser upp till dem. De har mycket kunskap, kunde gamla testamentet utan och innan. Vana vid att människor ser upp till dem, lyssnar på vad de har att säga om saker. Och så kommer Jesus och stjäl showen. Han botar de sjuka. Han predikar på ett annat sätt med liksom frimodighet och auktoritet och pondus. Och folk lyssnar till honom. Och de blir avundsjuka. Johannes 12 är ett exempel på det här. Det här är efter att Jesus har väckt upp Lazarus från de döda. Alla som hade varit med honom när han kallade Lazarus ut ur graven, uppväckte honom från de döda, vittnade om detta. Många människor gick också ut och mötte honom, och därför att de hade hört att han hade gjort detta tecken. Men fariseerna sa till varandra: ni ser att vi inte kan uträtta något. Hela världen springer ju efter honom. Det är ju märkligt egentligen. Dessa män som vikt sina liv åt att tjäna Gud. Gått en lång skola för att få vara Guds tjänare. Och predikar om den Messias som Gud ska sända till sitt folks räddning. Väntat på honom. Och i generation efter generation har man väntat på Messias. Och när Jesus kommer så är deras reaktion: men vi då? Vad händer med oss? Vad händer med vår tjänst? Vad händer med mitt anseende nu? Det är så tragiskt. Men någonstans längs vägen så hade deras fokus flyttats från att få vara en Guds tjänare och en folkets tjänare till mig, mitt, min status, mina fördelar, min respekt. Och det hade blivit deras Gud. Vakandet över sitt eget revir förblindar fariseerna så att de inte kan se vad det är Gud gör. Och allting eskalerar i en berättelse där de är i synagogan. Jesus är där på sabbaten och botar en man som har en förtvinad hand. Ett fantastiskt mirakel som ju betydde enormt mycket för den här individen. Men det var på sabbaten då man inte skulle arbeta. Och allt folket förundras, tycker det här är fantastiskt, vilket mirakel. Men så står det i texten att då gick fariseerna ut och började planera för hur de skulle döda honom. Vilken vändning. De ser inte det Gud gör, utan istället ser de att han måste bort. Och även när Pilatus dömer Jesus till döden så kan vi utläsa av texten att det också handlar om makt. Där fariseerna säger till Pilatus: om du inte dömer honom till döden, då är du inte kejsarens vän. Han vakade över sin egen ställning, sin egen position, istället för det som han egentligen vet är rätt. Hur relaterar det här till oss? Till dig och mig, kan man ju fråga sig. De exempel jag ger nu kan ju kännas ganska avlägsna på ett sätt. Vi var inte med i lustgården och vi var inte med när Jesus dömdes till döden. Men jag tror att det finns principer som faktiskt relaterar till dig och mig, till vår vardag, till, kanske till vår arbetsplats, kanske till vår gemenskapskrets, våra relationer och kanske i vår församling. Det gäller inte bara kungar och presidenter det här. Det gäller elevrådsordföranden. Det gäller skyddsombud på en arbetsplats. Det gäller hemgruppsledare. Det gäller oss alla, vart vi än är. När mitt fokus hamnar på mig själv, på mina intressen, min status och mitt anseende framför det som är rätt och sant, så är det lätt att bli förblindad och förledd och missa det Gud vill göra. Jag tror det är lätt att vi, när vårt fokus flyttas, så är det så lätt också att vi börjar se varandra, kanske våra arbetskamrater, våra vänner, våra församlingsvänner, som konkurrenter. Nu kommer han där och kanske vill ta min plats. Och vi börjar jämföra oss med varandra och fundera på, undra vart jag står i rang i det här rummet nu. Jag kanske inte är högre än den personen, men jag är i alla fall högre i rangen än honom. Så jämför vi oss med varandra. Vi söker vägar att klättra i rang i olika sammanhang på andras bekostnad. Det är naturligtvis bara jag som någonsin har tänkt sådana tankar. Hur ska vi kunna navigera i det här landskapet? Det Gud har gett oss liksom ordningar och strukturer, att vi har redan sagt att makt och inflytande är inte någonting ont och fult i sig. Det är en del av Guds ordning som är tänkt att vara ett verktyg för någonting gott, men att det också så lätt blir ett fel fokus där vi börjar vaka över våra egna intressen. Jag skulle vilja ge er tre nycklar, eller vad man nu ska säga, som jag tror är en framkomlig väg. Jag har ju haft vanan här nu de senaste gångerna att ha tre ord på samma bokstav. Det har blivit så. Så inför idag kände jag lite press att få till det igen. Och jag trodde inte jag skulle få till det. För jag kände så här, det är ju kul om det är samma bokstav. Men det viktigaste är ju innehållet och inte att det är snyggt, eller hur? Ja, men jag har fått till tre ord på samma bokstav. Men, ja tack. Men jag har samma bibelord och samma poänger som jag ville ha oavsett. Men jag har vridit det lite. Tre ord som är sådär härligt omoderna. Sådär härligt obekväma och opopulära. Att få vara underordnad, uthållig och utgivande. Det tror jag är en god väg för oss. Att vara underordnad, uthållig och utgivande. Amen. Tänk att få vara underordnad. Jag tror så här. De bästa ledarna är de som också har lärt sig att följa först. Jag tror verkligen det. Om du längtar efter att stå i ledarskap, lär dig att följa. Det är så viktigt. Och jag tror att vi alla har det gemensamt, att vart vi än är i livet, att vi alla utövar i någon form av inflytande och ledarskap. Men vi alla står också under ledarskap på något sätt. I vår arbetsplats, i vårt liv, på något, i någon form. Det tror jag går igen för alla människor. Vi utövar ledarskap, men vi står också under ledarskap. Och jag tror det är någonting att vara tacksam för. Det är en del av Guds ordning för våra liv. Och jag tror så här, att man kan aldrig ha auktoritet i ett sammanhang utan att också vara underordnad. Auktoritet kommer av vad du är, vad du står under. Ett exempel, om jag skulle gå ut här på gatan här utanför och försöka vinka in bilar som kör för fort, så tror jag inte att det är någon som skulle stanna för det. Men om en polis i sin uniform ställde sig i vägen, så skulle det bli skillnad. Och det sitter kanske delvis i kläderna, men kläderna representerar någonting annat. Att här är en person som är underställd polismyndighetens auktoritet i vårt samhälle. Det här är en polis som tjänar en myndighet, vår stat, och står under den det inflytandet. Hänger ni med? Det faktum att han står under någonting annat ger också en auktoritet in i den situationen där hans handviftning faktiskt får en effekt. Till skillnad från min, för jag är inte underordnad polismyndigheten i den meningen att jag är polis. Det finns en auktoritet och ett mandat som kommer i att vara underordnad någonting. Jag kan läsa två bibelord som är så där härliga att läsa. Ni tjänare, lyd era jordiska herrar. I allt. Inte som inställsamma ögontjänare utan med uppriktigt hjärta i vördnad för Herren. Om du har en jobbig chef så är det här ett bra bibelord att läsa. Hebreerbrevet 13. Lyd era ledare och rätta er efter dem. För de vakar över era själar och ska avlägga räkenskap. Låt dem göra det med glädje och inte suckande. För det skulle inte vara lyckligt för er. Om du står under andras ledarskap, vilket vi alla gör. Så tacka Gud och be för dina ledare och underordna dig. Även när du inte håller med. Det betyder inte att underordna sig en ledare betyder inte att du alltid måste tycka likadant. Eller att du inte får säga din mening. Att du inte får göra din röst hörd. Men att du ändå respekterar en annans persons rätt att leda. Att du litar på deras ledarskap i ödmjukhet. Ödmjukhet är ju ett fint och viktigt ord i det här sammanhanget. Och det finns många förklaringar på vad ödmjukhet är. Jag tänker att en del i ödmjukhet är att när jag är ödmjuk så måste jag inte alltid få det på mitt sätt i alla lägen. Det är okej att det inte alltid blir precis som jag vill. Jag måste inte alltid hävda min rätt. Det finns en sån kraft. Jag trycker lite till här. Det finns en sån kraft i att lära sig att underordna sig ledare. Och när jag tänker tillbaka på mitt långa liv och min gedigna erfarenhet av att gå med Gud. Så är det ändå så att det där jag tror att jag har vuxit mest och det som på något sätt har förberett mig för där jag är idag. Det är de stunder där jag har valt att underordna mig någon annans ledarskap. Även när jag kanske inte har hållit med om allt. Även när jag tänkte att jag hade nog inte sagt riktigt så. Eller gjort exakt så där. Ändå valt att stötta. Valt att be för. Valt att tänka gott. Att tala gott. Jag tror det är så viktigt. Det har gjort någonting med mitt hjärta. Och jag tror också. Faktiskt. Jag tror inte att jag hade stått. I det som jag står i idag. Om jag inte hade valt den vägen. För att även om ingen annan ser det så ser Gud det. Och han belönar, han uppmuntrar, han befordrar. Okej. Uthållighet hade jag också. Eller uthållig. Efter att du underordnat dig så är nästa steg detta. Nu talar jag till dig som längtar efter att få växa. Till dig som längtar efter att få kliva in i kanske mer ledarskap, mer inflytande, som kanske upplever en kallelse från Gud, som Gud lagt över ditt liv att få vara med och påverka i olika sammanhang. Kan gälla i ditt jobb, kan gälla i en församling eller kanske i politiken. Och det är inte en ful längtan. Att längta efter att få vara ledare, att längta efter att få vara med och påverka är inte någonting dåligt. Det är någonting gott. Och ofta tror jag att det är en genuin kallelse Gud lagt över ditt liv. Men det finns två olika sorters befordran. Den som vi själva tar oss och den som blir oss given. Ibland när man går i väntans tider på att någonting ska hända i ens liv och man väntar på att det där profetiska ordet Gud talat över mitt liv ska hända. Så kan det dyka upp tillfällen där det är lockande att sparka in en dörr som inte är öppen. Om ni förstår vad jag menar. Men jag tror att dörrar som vi sparkar in själva och går in genom, de har vi också ett eget ansvar att se till att de hålls öppna. Men när Gud öppnar dörrar så står det att han öppnar dörrar som ingen människa kan stänga. Och det finns en sån trygghet i att få stå i någonting där man vet att det här är inte en plats som jag har tagit mig själv utan den har blivit mig given. Jesus säger så här. Det här är från en liknelse om tjänarna och talenterna. Så står det så här. Hans herre sa till honom, Bra, du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i Herrens glädje. Finns det sån kraft i att vara trogen i det lilla? Om du längtar efter att kliva in i någonting som du upplevt Gud lagt på ditt hjärta, så lär dig vara trogen i det du har framför dig. I det som du har framför dig just nu, lär dig vara trogen i det. Gör det med excellens, som om du gjorde det verkligen för Gud, oavsett om människor ser det eller inte. Och lita på att Gud har dig i sin hand. Han har dig i sin hand. Han har förmågan att öppna rätt dörrar i rätt tid. Han säger också i Matteus 23:12, var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Lär dig uthållighet, trohet och ödmjukhet, och att känna troget i det lilla. Okej, jag har en sista punkt. Jag ska gå in för landning. Tycker ni att det är bra? Ja, bra. Det är inte bara Roland. Utgivande. Jesus säger så här. Jesus kallade dem till sig och sa: ni vet att folkens ledare beter sig som herrar över dem, och att stormännen härskar över dem. Men så ska det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andra tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara den andra slav. Så har inte heller människosonen kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Detta sägs i ett sammanhang där Jakob och Johannes har skickat sin mamma för att tala med Jesus och be honom att hennes söner ska få den liksom främsta platsen i hans rike. Och de andra lärjungarna surnar till, för de tänker: varför kom inte vi på det först? Vi kunde skickat våra mammor. Men nu hann de före, tror jag. Det var ett genidrag. Den som vill vara främst bland er ska vara den andras slav. Ibland tänker vi att det här är ett sammanhang där Jesus tillrättavisar lärjungarna för att de ville uträtta någonting stort för Gud. För att de ville ha en position av ledarskap. Men jag tror inte att det är det. Men snarare så är det så att Jesus säger: ja, men vill du uträtta stordåd för mig? Vill du vara en ledare i mitt rike? Då är det så här du ska göra. Den som vill vara främst bland er ska vara den andra slav. Den som vill vara den främste ska vara den andra tjänare. Därför att i Guds rike fungerar det annorlunda. Guds rike är ofta tvärtom. I världen är det vassa armbågar som kan ge en position. Men i Guds rike så går vägen neråt. I ödmjukhet, i tjänande. För dig som står i ledarskap, oavsett om det är på din arbetsplats eller i politiken eller i en församling. Du har blivit satt där du är, inte för din egen skull. Inte för att människor ska tycka att du är duktig, inte för att människor ska tycka att du är bra på något sätt. Utan du har blivit satt där för att tjäna, du har blivit satt där för att göra gott. Du har blivit satt för att förändra till det bättre. Och för att värna inte om din egen rätt och dina egna fördelar, utan om andra människors rätt. Om andra människors bästa. Att leda är att tjäna i Guds rike. Att sätta andra före sig själv. Och när du lever i de här sakerna, i underordnande, uthållighet och utgivande, behöver du inte vaka över din rätt. Du behöver inte vaka över ditt anseende. För Gud gör det åt dig. Det är faktiskt så. Du behöver inte försvara din rätt. Han gör det åt dig. Du kan vara fullt fokuserad på att var trogen. Göra det som är rätt. Okej. Okay. Jag tror vi stannar där. Jag tänker att vi ska be tillsammans. Jag vill be särskilt för några personer. När det gäller det här med makt. Jag vill be för dig som... jag tror när jag talar om att underordna sig ledarskap, så tror jag att det går kalla rysningar genom några av oss. För att vi kanske har varit med om sammanhang eller hört om sammanhang där makt missbrukas. Och det tar emot att lita på ledare. Kanske att du har blivit sårad av ledare som utnyttjat sin position över dig. Jag vill verkligen be för dig. Jag vill också be för dig som är i den här resan som jag beskriver av, där du väntar på någonting som du upplever att Gud talat om. Och att få vara en ledare, att få betyda någonting, kanske att få bli befordrad på ditt jobb eller vad det nu kan vara. Det Gud tror jag manar dig till att vara trogen i det lilla. Jag vill be för dig, för det är inte alltid enkelt. Och jag vill be för dig också som står i ledarskap, oavsett om du är vd på ett företag eller om du är församlingsledare eller hemgruppsledare eller vad du än är. Så vill jag be för dig att vi ska få vara ledare som är utgivande, som är tjänande, som inte vakar över våra egna intressen och positioner utan använder det inflytande vi fått för andras bästa. Så lägg din hand på ditt hjärta om du vill, och så ska jag be för oss här som avslutning. Jesus, Herre, vi tackar dig för dina vägar, dina ordningar, Herre. Vi tackar dig för din vishet, för din rikedom, Herre, för det som du gör ibland oss. Vi tackar dig för att du är har satt oss i ett sammanhang där vi får ha inflytande men också får vara under andras ledarskap. Herre, jag ber att du skulle ge oss vishet. Jag ber att du skulle lära oss ödmjukhet, uthållighet. Herre, jag ber speciellt för den som bär på sår av där ledare har utnyttjat sin position på olika sätt. Kanske kört över, kanske varit ovisa. Herre, jag ber att du skulle komma med läkedom till den som är sårad. Att du skulle komma med nytt mod att våga lita på människor men också på dig, Herre. Kom helige Ande till den personen just nu med läkedom. Kom med upprättelse. För de av oss som väntar på löften du gett och drömmar du lagt ner i våra hjärtan. Herre, gör oss ödmjuka att vi inte tar oss saker som det inte är tid för ännu, utan att vi får känna uthålligt, Herre. Att vi får vara trogna i det lilla. Herre, jag ber om kraft och uthållighet och ödmjukhet för den som behöver det. Vishet, Fader. Så ber jag för alla oss som är ledare på olika sätt, Herre, i olika sammanhang. Gud, gör oss visa. Gör oss ödmjuka. Lär oss att vara utgivande ledare, Herre. Lär oss att vara tjänande ledare. Som inte roffar åt oss, utan som betjänar. Lär oss, Herre. Jesu namn. Amen.